Ja, hörni, inför det här mötet så har det varit en brottningskamp, det kan jag väl säga. Och vi får se vad det blir. Men jag skulle vilja börja och läsa ifrån första Mosebok, kapitel 12. Och det handlar ju om Abraham när han lämnar och far iväg. Så står det att när han kom till ett landet dit han skulle, så står det så här. När han kom dit så byggde han ett altare åt Herren, och som hade uppenbarat sig för honom. Därifrån drog han vidare till berget öster om Betel och slog upp sitt tält så att han hade Betel i väster och Ai i öster. Där byggde han ett altare åt Herren och åkallade hans namn. Sen står det vidare här att landet kom i hungersnöd. Och Abraham, han for iväg ner till Egypten. Och där så använder han sig av en halvlugn. Det är inte bra med halvlugner, hörni. Det är inte bra med halvsanningar heller. Han sa du till sin Sarai, så sa han: jag vet ju att du är en vacker kvinna. Så säg att du är min syster, så får jag leva för din skull. Och så blev det. Farao tog sig an henne, men Gud tog sig an Sarai, tog hand om henne. Och jag konstaterar när jag läser det här sammanhanget att någonting som Abraham inte gjorde, han reste inget altare när han kom till Egypten. Och vad handlar det här om att bygga ett altare? Det handlar om att bekänna sin tro på Gud. Att bekänna Jesus som sin frälsare. Vart du än kommer, så bekänn namnet Jesus. Det skyddar dig. Det hjälper dig. Och sen står det att så småningom så for de iväg igen. Och när de kom till platsen där han tidigare hade varit, står det, så reste han på nytt ett altare för Herren. Man kan inte köra med halvsanningar. Och man kan inte låta bli att bekänna namnet Jesus. Du måste stå för din tro. Du måste bekänna namnet Jesus. Då skyddar du dig själv. Det är intressant. Det var ett sammanhang. Lite kort bara där. Det finns ju mycket mer att säga om det. Ett annat sammanhang, det har du i första Samuels bok. I det 14 kapitlet, tror jag det är. Och det är konung Saul, det är hans son Jonathan. Det står om honom där i kapitel 14 att han sa till sin vapendragare: kom så går vi över till filisternas förposter på andra sidan. Men detta talade han inte om för sin far. Och i sjätte versen står så här: Jonathan sa till sin vapenbrådare: kom så går vi över till dessa oomskurnas förpost. Kanske ska Herren göra något för oss. För ingenting hindrar Herren att ge seger genom få lika väl som genom många. En ödmjuk broder. Kanske ska Herren göra något för oss. Det gäller att vara ödmjuk. Att fråga Herren om vägen. Att få uppleva liksom hur han tar hand om det hela. Och då säger vapendragaren så här, eller hans medtjänare där: gör allt du har i sinnet. Gå du, jag följer dig vart du vill. Och så handlar det om för dig och mig också. Herre, du får göra vad du vill. Jag vill följa dig. Jag går dit du går, Herre. Du får leda mig efter din plan och din vilja. Så får jag uppleva liksom att det blir rätt. Och så småningom, så när man, om du läser vidare där i det här kapitlet, och så är det så oerhört intressant att se vad som händer. Därför att han vann en enorm seger, Jonathan. Och när han vann seger, för det var bara han och så pappa kungen som hade vapen. De andra hade inget, de gömde sig i hålor i skogen och överallt sådär. Men när Jonathan gick till attack tillsammans med Herren, då blev det seger. Herren kopplade på kraften, står det. Och det är när vi går i Herrens namn som kraften kommer. Och när han fick uppleva det så står det att då kom de ut ur sina jordhålor och skogen och så ställde de upp och var med och vinna seger. Och i fortsättningen så står det, som jag tycker är fascinerande, så står det att även de som stred för fienden, men som var hebreer, kom tillbaks. Och så tror jag också, att när du och jag går med Herren, så kommer de i Landskrona som en gång har varit med. Och som en gång sitter hemma och funderar på hur de ska ha det. Då kommer de, därför att Gud drar i dem. Och du och jag får vara med på ett fantastiskt sätt. Jag har ett annat sammanhang också som jag skulle vilja ta upp idag. Och det är ifrån Johannes evangeliet, det 9:e kapitlet. Som handlar om den här blindfödde mannen. I det här kapitlet så är det oerhört mycket som händer. Och som jag tror också är väldigt viktigt. Och som var viktigt för mig när jag blev frälst. Och här har du också bekännelsen. Det står här om att när Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födseln. Hans lärjungar frågade, Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Men det har ju inte med saken att göra. Sjukdom har ju inte, får vi inte därför att vi syndar. Det hör liksom inte ihop. Och Jesus han säger så här, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat. Han kunde ju liksom inte synda innan han var född, eller hur? Han måste ju först och främst bli född. Utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom, säger han. Och jag kan säga så här att mötet med Jesus förändrade fullständigt hans liv. Man skulle ju kunna säga att det här var ett friluftsmöte. Där han är ute och går, möter Jesus och hans lärjungar. Och hamnar på det här mötet ofrivilligt. Han hade inte tänkt att gå på något möte. Han var ute och gick. Men så kommer Jesus i hans väg där. Och ett mirakel kommer att inträffa i hans liv. Precis som det gjorde för mig. Ett mirakel som inträffade i mitt liv. När jag mötte Jesus. Och det som människor inte hade kunnat göra. Det gjorde Gud. På ett fantastiskt sätt. Han levde ett liv i utanförskap. Men han behandlades utav Jesus. Och den behandlingen som Jesus gav, den förändrade hela hans situation. Fullständigt. Jesus sa till honom, han smetade först in en deg i ögonen på honom. Och så sa han till honom, gå och tvätta dig i Siladammen. Och det är fascinerande liksom att det här, att han trodde på Jesus. När Jesus säger, gör så här. Så kommer du att bli hjälpt. Om du och jag bara gör som Jesus säger. Det finns en liten bild som jag har sett någonstans där det står en på knä och ropar upp till Gud. Tala till mig Gud, tala till mig Gud. Och så räcker Gud ner en bibel. Varsågod. En bra bild tycker jag. Vi har bibeln. Vi har svaren där. Vi har fantastisk förmån liksom att få ha bibeln och kunna läsa i den. Och få uppleva den. Och om man nu trodde att sjukdom och handikapp berodde på synd, så var det fel. Problemet, han hade inte syndat. Han var ju inte född ens då. Behandlingen var inte något som han hade tänkt sig. Och det är inte säkert att man tänker sig att man ska gå på behandling. Men ni vet, jag har ju jobbat på behandlingshem i 20 år och jobbat med missbrukare i 40 år. Det är inte säkert att man liksom vill ha behandling, utan det är släkten som vill ha behandlingen. Det är de som vill ha förändringen. Men det går inte att få en förändring om inte du vill ha en förändring. Så är det. Det är du som måste vilja ha en förändring. Det är du som måste vilja välja ett nytt spår och gå och få uppleva. Den här behandlingen som han utsattes för av Jesus, den är ju helt fantastisk. Det var något som han inte hade tänkt sig. Och i vers 6 har du där, kan du läsa det. Och i vers 7 så den här behandlingen, den började. Och behandlingen, den gav resultat. Vad var det för resultat det gav? Han fick sin syn. Han gjorde som Jesus sa. Och när han tvättade sina ansikten, tvättade sina ögon, så sker miraklet. För det måste du väl erkänna att det ändå är ett mirakel som inträffar. Att man spottar på marken och gör lite lera och svettar in i ögonen och så ska man gå och tvätta sig och så ser man. Så är det ju inte. Utan Gud gör ju ett ingripande. Ett fantastiskt ingripande och det sker ett fantastiskt under. När de får uppleva det här så kan du läsa från vers 8. Har du sett honom tigga, sa, är det inte han som satt och tiggde? Några sa, ja det är han. Och andra, nej men han är lik honom. Själv så sa han, det är jag. Alltså bekännelsen. Han gav sin bekännelse. Det är jag som var blind, men nu ser jag. Jag var blind. Mm. Och han talar om för sina grannar att så här är det. Och det är ju klart att när man möter grannarna som man har växt upp tillsammans med, så är det klart att de blir förundrade. Men den här bilden som vi läser här, den talar ju om liksom att det sker en förändring också i ansiktet på oss när vi blir frälsta. Eller när vi får möta Jesus. För jag kan också konstatera att han är ju inte frälst än, den här mannen. Han blir ju så småningom. Men att få möta Jesus och få uppleva förändring, det gör att våran blick blir annorlunda. Och när grannarna ser det så säger de, ja han ser ut som han, men det kanske inte är han. Jo, men det är nog han i alla fall. Ja, det är jag, säger han. Bekännelsen. Det är jag. Mm. Och så får han uppleva det här fantastiska. Mannen bekräftar sin identitet. Det är jag. Och så ger han sitt vittnesbörd där i vers 11. Han hade inte blivit omvänd än, men han var botad. Och det är viktigt också att få uppleva. Och jag har ju sett genom åren att det är många människor som också har blivit befriade från sitt missbruk utan att bli frälsta. Men blir du frälst, då har du fått, vad ska vi säga, bingo. Kan man säga det? Full pott om du blir frälst också. Ta emot Jesus i ditt hjärta. Och när han liksom har tagit reda på det här, så i vers 13-18 så kan du läsa om hur man går för honom till fariseerna sen. Och det, och myndigheterna där, de avslöjar sin otro och sina fördomar. Du kan läsa det från vers 13. Det finns så mycket fördomar emot det här med Jesus, vet ni. Det förde då mannen som hade varit blind till fariseerna. Men det var sabbat den dagen Jesus gjorde det, regeln och öppnade hans ögon. Därför frågade fariséerna honom, hur har du fått din syn? Han svarade, han la en deg på mina ögon och jag tvättade mig och nu ser jag. Några fariséer sa, den mannen kan inte vara från Gud. Hur kan en syndig människa göra sådant tecken? Och de var oeniga. Och det finns alltid olika meningar när det gäller Guds verk och hur det ska se ut, liksom, hur det ska gå till. Men Jesus, det är han som är Herre. Vi har ju sjungit det idag här. Det är han som är huvudet för kroppen, församlingen. Att få uppleva det här fantastiska. Här så ger han sitt vittnesbörd för andra gången. Och de här delade meningarna de finns. Och i vers 18 kan du säga hur man ifrågasätter hans tidigare liv. Hur han hade haft, hur det hade sett ut förut. Det kan väl inte ha varit så. Som du säger att det är. Ja, då går man till föräldrarna där. Och föräldrarna, de går ju i god för honom. Om du läser där vers 18 så står det. Men judarna trodde inte att han hade varit blind och fått sin syn förrän de hade skickat efter hans föräldrar. Och frågat dem, är det här er son som ni säger är född blind? Hur kommer det sig att han nu kan se? Hans föräldrar svarade, vi vet att han är vår son och att han föddes blind. Men hur han kan se, det vet vi inte. Inte heller vet vi vem som har öppnat hans ögon. Fråga honom själv. Han är gammal nog att kunna svara för sig. Föräldrarna, de tror ju på sin son, klart. De ser ju undret som har skett. Och de undrar hur det har gått till och han berättar. Och föräldrarna tror, men de håller tyst. Varför det? Jo, av rädsla att bli uteslutna från den sociala gemenskapen. Och så kan det väl vara om du liksom har ett umgänge och så går du stå och tar emot Jesus och så börjar omgivningen undra liksom vad du sysslar med. Så mina kompisar när jag hade blivit frälst och dagen efter när jag träffade dem så sa de, vad har hänt med dig? Så jag tog emot Jesus igår kväll. Så, oj, 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 vi kör upp det på cykeln, nu håller du på att bli alldeles tokig, sa de. Ja, är det här att vara tokig, sa de, ska vara resten av mitt liv. Ja, fast nu är det lugnt här inne. Och så var jag ner till min övervakare. Och han undrade också vad jag hade tagit. Jag hade tagit Jesus. Klappade mig på axeln och så sa han, det går över. Ta det lugnt. Det har inte gått över. Det var ju 1968 och vad har vi nu, 2024? Och det håller fortfarande. Samma Jesus. Men ett nytt umgänge. Och det är viktigt. Ett nytt umgänge. Även min släkt tog mig. Och ville inte ha med mig att göra. Och någon sa så här. När jag träffade dem för något år sedan. Det är några år sedan nu. Så träffade jag på en begravning. Så var det en som kom fram och sa, håller du på med den där Jesus än? Ja, sa jag, det gör jag. Vände och gick. Mm. Men jag har ju fått så många andra syskon, eller hur? Jag har ju er. Systrar och bröder i hela världen. Som tror på samma som jag tror på. Tror på en levande Jesus, en levande Gud. Och här därför handlar det om för dig och mig att bekänna namnet Jesus. Och han bekände. Gång på gång så bekände han. Och de var rädda för att mista den här sociala gemenskapen. Men i vers 25 sen kan vi läsa. Och då står det så här. Om han är en syndare vet jag inte. Men ett vet jag. Att jag som var blind nu ser. De frågade honom, vad gjorde han med det? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade, jag har redan sagt till det. Men ni har inte hört på. Varför vill ni höra det en gång till? Kanske ni också vill bli hans lärjungar. Då hånade de honom och sa, det är du som är hans lärjunge. Vi är Mose lärjungar. Mm. Sen följer det, förstår du, i vers 30. Så predikar han för fariseerna. Denna man som inte ens har blivit frälst än, men som har fått möta kraften, uppståndelsekraften, helbrejda jord. Så står det så här. Han svarade, ja, är det som är så märkligt? Ni vet inte varifrån han är. Och han har öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den mannen inte vore från Gud kunde han ingenting göra. Då har han predikat för dem. Mm. Och då svarar de, du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Och det drev bort honom. Mm. Men han fick predika för dem. Halleluja. Ja, han predikade. Och få uppleva det här fantastiska. Han gav sitt vittnesbörd för tredje gången. Och inget vittnesbörd är ringare än någonting annat. Utan det blir starkare för varje gång som han berättar det. Och upplever själv att det håller. Att det fungerar. Det här fantastiska att få uppleva Jesus till frälsning. Och nu står det så här i Romarbrevet 10. Munnens bekännelse. Den botade mannen, han blev själv den enda som frimodigt visade och höll fast en växande tro. Mannen undervisade myndigheterna och så blir han utkastad. I vers 35-38 så kommer det här med hans omvändelse. Då sa mannen, jag tror herre. Vi tar lite tidigare. Han svarade, vem är han herre? Tala om det så att jag kan tro på honom. Nu har han träffat Jesus igen. Och Jesus sa, du har sett honom. Den som talar med dig, han är det. Då sa mannen, jag tror. Och han tillbad honom. Där har du omvändelsen. Där blir han född på nytt. Där överlämnar han sig till Jesus. Inte bara så att han har tagit emot helbrägdagörelse och kraften från Jesus. Utan nu överlämnar han sig också till honom. Och åkallar hans namn och prisar honom. Och du vet att det står så här i 1 Korinther 1:27. Att det som ingenting var, det utvalde Gud. Ja, det som inte finns till, just det utvalde Gud. Så han tar det ringa. Så jag hoppas att du inte blir stor i korken, utan att du är den ringa brodern och systern som Herren kan använda och bruka i tjänst för sitt rike. I Hesekiel 36 så står det om att han ger oss ett nytt hjärta. Han ger oss en ny ande, ett nytt livsinnehåll att kunna vandra tillsammans med honom. Och i Apostlagärningarna 16:31 så står det: du och din familj, står det. Det är fascinerande. Tro på Herren Jesus så ska du och din familj bli frälst. Hörrni, det finns ju många olika berättelser om vad som händer med människor. Jag ska nämna några som jag har upplevt. Det finns ju massor. Vi hade ju 1400 grabbar och tjejer på hemmet. Och en som hette Staffan. Det var en läkare som ringde till oss. Jag pratade med honom och han sa så här: jag har en kille, så han bor på hotellet. Och han super hela tiden. Och han talar baklänges, så man förstår inte vad han säger. För han har fått en yxa i huvudet. Så halva huvudet är inslaget. Ja, så han får gärna komma, men han får inte supa här. Nej, men du tar emot honom. Ja, det gör jag, så han är välkommen. Och så kommer Staffan. Ingen förstår vad han säger. Men han är med på alla samlingar. Och du vet, vi hade ungefär 100 möten i månaden. Med alla samlingar, morgonsamlingar, dagsamlingar, kvällssamlingar, helgmöten. Och så är han med på mötena. Och så tar han emot Jesus. Och så sker miraklet att han börjar tala riktigt. Han pratar riktigt. Så småningom så flyttar han ut och får en lägenhet på samhället. Han tar körkort. Han ringer upp till mig och säger: kan du komma ner? Säger han. Ja, så jag kommer. Så sitter han och gråter i köket och körkortet ligger på bordet. Jag har fått körkort, så. Snacka om mirakel. Efter någon tid så kommer han in till mig på expedition och så säger han: vi ska gifta oss, Ulla och jag. Kan du viga oss? Jajamän. Mirakel. Ja. Efter någon tid sen så är han ju med då och kör grabbarna till tandläkare och handelsresor och sådär. Och får en uppgift. Han som ingenting var. Som ingen räknade med. Som ingen trodde på överhuvudtaget. Upplever ett mirakel ifrån levande Gud. Jag sa till han så här: Staffan, sa, du behöver ju åka hem till Östersund och träffa den här läkaren och socialsekreteraren som satsade på dig. Ja, sa han, det gör jag. Så han åkte dit och de fick se undret, miraklet, för det var ett mirakel. Och Maj-Britt och jag träffade Staffan och Ulla i somras. Vi var och hälsade på dem. De bor i Vadstena. Bevarade i tron på Jesus. Det här skedde nog för 25 år sedan. Men det håller. Det fungerar. Tron på Jesus. Fantastiskt. Jag kan berätta om Siv och Erik också. Erik, han var kriminell, narkoman, sättat i fängelse i 15 år. Kommer till Stenbacka hemmet. Sociala satsar på honom efter att församlingen har bett för honom i 7 år. För han och Siv. Och de bestämmer sig för att de ska supa ihjäl sig. Köper hem massor med sprit och ser vem som ska dö först. Helt plötsligt så kommer Guds ande. De tittar på varandra och börjar gråta. Och så ringer de till övervakaren. Som är äldste broder i församlingen. Och så får de komma till Flatebyn, som det heter. Ett stödboende som finns. Och så är de där några veckor. Men du vet att som missbrukare så är man ju färdig nu om 6 veckor. Men Gud hade ju en annan plan. Så han skickar upp bonden på gården bredvid. Och han kommer dit och så säger han: skulle ni kunna ta hand om våra nyfödda kalvar och kor i några veckor så vi kan få lite ledigt? Ja, så det gör vi. Under tiden så hann de ordna med plats på Stenbacka. Och så kommer de. Och så är de med på alla samlingar. Missar inga samlingar. Kommer inte en sekund för tidigt och inte en sekund för sent. Men de kommer på samlingarna. Och så är de med. Och en dag, efter 3 månader ungefär, så sitter de på trappen till sitt boende där. Och så tittar de på varandra och säger: vad tog alla bekymmer vägen? Kan man undra. Ja. Gud var där. Talade till dem. De talade om att de ville göra som vi hade läst. De ville bli döpta. Ja, så då åker vi hem till Säffle och döper det där. Åker vi hem till församlingen. Kommer vi hem till församlingen, då säger pastorn, föreståndaren i församlingen, så här: nja, säger han, då får ni gifta er först, säger han. Jaha, säger han, då gör vi det. Så då hade vi vigsel på förmiddagsmötet. Så gick de ner och satt sig på första bänk och så hade vi dopförrättning på eftermiddagen. Och sen åkte vi på bröllopsresa till Stenbacka. Siv och Erik, det är 22 år sedan. De är i full tjänst för Herren på LP idag och har hand om stödboendet dit de kom. Sköter om det idag. Gör ett fantastiskt jobb där. De jobbade också en tid på Stenbacka då det blev en husfru som slutade och så blev den platsen ledig. Och så ringer Siv och säger att vi vill ha den tjänsten. Ja, men du har ju pension, sa jag. Ja, men jag har pratat med Försäkringskassan och säger jag kan låta det ligga ett år och pröva. Ja, då får du tjänsten, sa jag. Och så jobbar de där och han, Erik tog hand om snickeri. Vi hade stort snickeri. Så han tog hand om det. Ja, det var 3 mirakel. De är fortfarande bevarade i Herren. En annan som heter Stefan. Han är också från Östersund. Han låg på gatan utslagen i Östersunds centrum. Och så kommer Staffan. Han som hade fått yxan i huvudet. Nykter den dagen. Får se Stefan där. Kallar på ambulans. Och de kommer och hämtar honom. Och läkarna säger efteråt, sen en tid efteråt, så säger de: det handlade bara om minuter. Så hade Stefan varit död. Men Staffan räddade honom. Och sen kommer han också med sin fru till Stenbacka hemmet. Och upplever förändring och förvandling. Fortfarande bevarade Herren. Hälsade på dem förra sommaren. Bor uppe i Hofors. Roligt. De är beteendevetare, både han och hans fru nu. Och hjälper människor och jobbar med människor för att hjälpa. Jag tar en till. Eller ska jag ta alla 1000? Nej, jag tar en till. Jag ska berätta om Kjell. Kjell, han bodde i en sån här vagn ute i skogen. En arbetarvagn. Han kröp på gatorna i sin fylla. Träffade en LP-föreståndare som hade ett hem där. Och när han såg honom så kröp han över på andra sidan gatan. Han ville inte träffa honom. Nej, för han pratade bara om Jesus. Men en dag så kvicknade han till och så sökte han sig upp dit till hemmet. Och så får han uppleva liksom där att han får en nybäddad säng. Rena lakan. Får mat. Får duscha. Så kommer han till Stenbacka också. Efter någon tid så säger han: vill bli döpt? Så här, ja, då åker vi hem till Järbo, så får du bli döpt där. Kommer till Järbo. Fullsatt kyrka. Vet du? Fullsatt. Hela Järbo var där. Vad har hänt med Kjell? Han vittnade om hur han hade blivit frälst. Hur Jesus hade förvandlat hans hjärta. Under. Vem var Kjell då? Ja, han var verkmästare på Mercedes. Hade ett bra yrkesutbildning. Hade familj. Men flaskan, spriten, tog alltihop. Så blev han frälst. Och så han med och arbetade på Stenbacka ena tills vi la ner hemmet. många år. Nu är han hemma hos Herren. Men upplevde upprättelse både för sig själv, sin familj, sina barn. Och så fick han komma i tjänst för Herren. Ja, några korta vittnesbörd bara om vad Jesus gör. När du och jag vågar bekänna hans namn. När vi vågar stå för Herren. När vi vågar bekänna, oavsett i vilket sammanhang vi är, att bekänna. Jag ska ta ett annat vittnesbörd som kommer över mig nu. Det är en tjänsteman på Volvo. En äldstebror i en församling. Som berättar för mig så här. När vi har våra styrelsemöten och sådär och samlingar och det är mycket sprit hela tiden med. Så brukar jag beställa en Ramlösa eller Vichyvatten. Och då hånar de mig och skrattar åt mig. Men jag står för Jesus. Och jag har sagt till dem, jag behöver inte det där. För jag står för Jesus oavsett i vilket sammanhang du är. Stå för Jesus. Jesus kommer att välsigna dig. Han kommer att bära dig ända hem. Namnet Jesus. Namnet Jesus. Finns inget annat namn som du kan bli frälst igenom. Det är namnet Jesus. Herre, vi tackar dig Jesus. Vi prisar dig Jesus för den här gudstjänsten, Herre. Vi tackar dig för alla vittnesbörd Jesus. Alla som har sagt i sina hjärtan att de vill tillhöra dig Jesus. Betjäna dig Jesus. Och du vill låta, Herre, din heliga ande bara sänka sig ner över oss. In i oss, Herre. Och vi prisar och lovar ditt underbara namn, Jesus. Tack för att du är en levande verklighet, Jesus. Och jag tackar dig, Jesus, för att du, Herre, talar till våra hjärtan, Herre. Gör oss frimodiga i dig, Jesus. Frimodiga, Jesus. Hjälp oss, Herre, att resa altaret, Herre. Att resa bekännelse altaret, Herre, vart vi än kommer, Jesus. Och berätta om att vi tillhör dig, Jesus. Jag prisar ditt namn, Jesus. Tack att du hjälper oss att göra som vår broder gjorde, Jesus. Fråga dig om vägen. Vilken väg vill du, Herre? Vi följer dig vart du än går. I Jesu namn. Amen.